This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkommen till avsnitt 166 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Och det här, det blir ett lite speciellt avsnitt som vi helt kommer att vika åt det som händer i vår omvärld med coronaviruset som påverkar allt och alla i vårt samhälle. Det kändes helt enkelt som det var svårt att köra på som vanligt med intervjuer om karriär och ledarskap rent allmänt. Så häromdagen var det min kollega Sanna som sa att du borde intervjua några ledare om hur de har det just nu i krisen. Så den här gången har jag därför valt att ringa upp några av våra co-designers i Women for Leaders för att höra hur de har det just nu och hur de ser på ledarskap och kommunikation i kristider. Och i den här första delen kommer jag att prata med de tre skarpa vd:arna Anne Åneby, Johanna Frelin och Lisa Nyberg. Jag är också glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 166 på ämnet ledarskap och kommunikation när det krisar i ett coronaspecial. Jag heter Eva Ekedal. Först tänkte jag ringa Anne Åneby som är koncernchef på Nordic Morning Group. Och de jobbar med att driva förändring i företag genom datadriven marknadsföring och service design. Anne är en erfaren ledare och hon har drivit förändring i flera olika bolag och branscher. Och det har också gått som en röd tråd genom hennes karriär. Hej Anne!
Hej Eva!
Hur mår du?
Ja, jag mår bra. Jag är frisk och jobbar då hemifrån och har gjort så sedan i fredags förra veckan. Fredag den 13.
Jaha, då. Mm. Då gick du hem. Eller
nej,
ni?
Nej, utan då, det var faktiskt så här att jag hade varit i princip hela veckan då i Finland. Och eftersom då kom informationen att USA stängde ner. Och då, det började märkas då att nu är det bara en fråga om tid innan flera länder börjar att stänga. Och då var det lika bra att vi rundade av och jag åkte hemåt.
Ja, så då, sen dess har du jobbat hemifrån. Hur går tankarna liksom hos er? Jobbar alla hemifrån eller hur har ni gjort?
Alltså för oss är det ju så här att vi har varit igång i den här diskussionen kring corona ända sedan den 20 februari. Mm. Därför att vi började vidta åtgärder redan när sportlovet var i full sving. Och då är det bra att veta att verksamheten som jag ansvarar för, vi har ju verksamhet både i Finland och i Sverige. Och Finland har då sitt sportlov en vecka innan oss i Stockholm. Så därav så började vi att titta på spridningen och började också titta på hur ska vi följa instruktioner när människor har varit ute och rest. Och då var det ju som sagt inte lika många regioner som var utsatta så som det är nu. Men vi påbörjade faktiskt den interna kommunikationen ganska snabbt strax efter att de första började komma hem. Mm. Och då började vi i Finland och i Sverige ungefär samtidigt. Så att vi har hållit på och jobba med det här. Det blir ju snart en månad.
Ja. Mm. Men du, då undrar man ju så här, hur du som... Det blir ju... Många pratar ju om att ledarskapet blir sätts på prov och krisgrupperna får verkligen agera. Hur har det varit hos dig?
Jo, men så är det ju. Men däremot har ju vi också diskuterat ganska mycket hur viktigt det är att inte späda på en form av panik innan man börjar att få grepp om situationen. Så att i början, när vi är här i slutet av februari, så börjar ju vi att följa och presentera då riktlinjer som ligger helt i linje då med vad myndigheterna har sagt. Och vi hittar inte på speciellt mycket egna saker, utan försöker då lugnt och sansat ha samma kommunikation, men långt ut i organisationen. Så det är inte så att vi har tagit fram en policy som jag står bakom och så trycker vi ut den. Utan vad vi har gjort är att vi har jobbat fram guidelines som då är i enlighet med myndigheterna. Och sen att det är de närmaste cheferna hela tiden som kan föra en dialog med varje medarbetare. För vi reagerar ju så olika i såna här situationer.
Mm.
Så en del personer kan ju bli väldigt, väldigt oroliga. Alltså de som till exempel har barn som har astma och sånt här, va?
Mm.
Då blir det ju så att då blir de rädda, inte bara utifrån liksom ett normalt perspektiv, utan vad händer om jag kommer hem och smittar mitt eget barn? Och då måste ju vi också då utifrån vår roll förstå att det kanske inte bara handlar om att vi ska fundera på hur vår verksamhet rullar och går, utan människor blir oroliga för en massa andra orsaker också. Och då försöker vi hantera det på bästa möjliga sätt.
Ja, för det här är ju ändå någonting helt nytt som vi aldrig har varit med om, någon av oss. På det här sättet?
Nej, det är helt sant. Och jag har ju jobbat en hel del med kriskommunikation och jag har ju också varit ledare i många år. Men därför har vi försökt att vara väldigt, väldigt lyhörda för våra medarbetare och jobba väldigt nära dem hela tiden. Så att det har blivit så att den som är chef eller ansvarig för en grupp med människor, är det några som har varit väldigt oroliga tidigt här i processen, så har vi tillåtit dem att börja jobba hemifrån redan direkt.
Ja, ah, okej. Okay. Och kände du dig säker på alla de här sakerna redan från början, eller?
Alltså säker känner man sig ju aldrig i en sån här krissituation. Det tror jag liksom ingår i att det är alltid konstant att man går lite så här på tårna nonstop och så lyhörd och lite försöker att kolla av hela tiden. Jag tror det viktiga är bara att man tänker på att en sån här situation kan man inte bara betrakta utifrån sitt affärsmässiga perspektiv. Utan när vi började att jobba så var vi oerhört inriktade på att säkerställa säkerhet för våra medarbetare och våra kunder. Det hade vi liksom som vår första del. Sedan har vi, liksom, ju mer information och ju mer vi själva har förstått vad det här handlar om, då har vi börjat att plocka in mer och mer av affärsverksamheten. För nu kommer ju den stora påverkan nu när vi ser vad som egentligen händer.
Mm. Om man tittar på dig som yttersta ledaren i hela koncernen, vad krävs av dig?
Ja, alltså jag kan ju tycka så här att det handlar inte bara om mig som ledare och liksom den som ska vara högst ansvarig, utan det gäller ju alla i en ledande befattning att man tänker på att man ska förmedla lugn.
Mm.
Och inte späda på oron, för att alla människor reagerar som sagt så olika i den här typen av situationer. Och har man bara någon form av ledande befattning så är ju ansvaret att hjälpa till och skapa lugn, förmedla så mycket trygghet det går och också se till att man ständigt har den här dialogen pågående. För det enda som går och få lite... ja, vad ska jag säga, att man får lite olja på vågorna, det är ju att ha en kontinuerlig dialog så man känner att man har ett förtroende och att faktiskt våra medarbetare vågar säga fullt ut, jag är livrädd. Så kanske man inte behöver känna då i just den här situationen att man ska vara superaffärsmässig, utan man faktiskt får lov att säga det också.
Så det blir viktigare att vara liksom med öppenhet och transparent, och är det det du säger?
Och personlig. Och personlig. Och förstå att det här handlar om människor i första hand. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Det är i alla fall det vi har lyft fram hos oss internt. Att det är oerhört viktigt liksom att det här är, vi måste ta hand om det här och se människorna bakom. Och därför så kan det bli så många olika reaktioner som vi får ta hand om. Och därför går det inte heller att vi bestämmer att det är en policy. Utan vi håller oss till de här riktlinjerna från myndigheterna. Och sedan om det är någon som har väldigt oro och känner att nej, jag klarar inte åka tunnelbana för jag blir så stressad över att jag ska bli sjuk eller smitta någon eller så. Då har vi sagt att då går det bra att jobba hemifrån. Och vi var väldigt snabba på att...
Fall till fall,
ja, mycket mer på det. Mm. Ja, precis. Mm. Och sen också så var vi ju jättesnabba att gå ut och kolla ihop med vårt IT-gäng att vi kunde liksom, alla kunde börja jobba remotely. Även om vi inte, vi förstod att vi behövde kanske inte gå liksom från ett läge till ett annat över natten, men att det också skulle fungera. Nu jobbar ju vi så otroligt digitalt alla redan i de flesta delar och vi har jättemycket möten över video eller telefon eller sådär. Va? Så att det har ju gått jättesmidigt. Och våra leveranser till våra kunder är också väldigt ofta digitala. Så att det har ju gått jättebra. Men sen kommer ju nästa steg så att säga. Att när man börjar att titta på hur startar vi våra projekt. Och hur driver vi vår försäljning. Då är det ju fortfarande väldigt mycket det här mötesdelen som är viktig. Och dit har vi ju inte kommit riktigt än. Eftersom vi inte är så långt inne i den här processen.
Nej, precis. Vi får ha så här veckosamtal, du och jag, så jag får höra hur det går. Nej, men jag undrar ju lite, Anne, också, jag som känner dig lite, men vad finns det som du själv, så där, är det någonting som du tycker har varit svårt?
Ja, jag tycker ju det är väldigt svårt när vi hamnar i ett sånt här läge att allting sker på distans. Inte för att jag inte tycker att det är lätt att sköta saker och ting, men det är just det här med att kunna vara till för medarbetarna och vara nära hos dem och ta hand om dem och ta hand om olika frågeställningar. Nu försöker jag ju göra videomöten så mycket jag någonsin kan och kontaktar människor löpande för att se vad som händer och sådär. Och vi håller kommunikationen igång hela tiden. Men det är ju väldigt svårt att konstant bara vara i sitt eget hem. Och det tror jag gäller alla.
Ja, många som är ovana vid att gå runt i tofflen och, säga, och jobba samtidigt.
Jag har ju jobbat liksom på det här sättet i princip ända sedan 2007-2008, eftersom jag har jobbat internationellt. Och då är det ju så att det är ju massor med möten som alltid sker på det, ja, över video eller på något annat sätt. Så för mig är inte det så konstigt, men att det blir totalt stopp i den fysiska interaktionen, det har jag ju aldrig varit med om.
Nej, det tror jag vi är lite obekväma med allihopa. Men om du skulle summera, så här, vad tror du är det viktigaste att, som du själv tänker på nu när det handlar om att kommunicera utifrån en ledarroll i den här typen av kris?
Jag tror framförallt att det handlar inte bara om att kommunicera utan att också systematiskt förstå och försöka förstå hur hela den här situationen kommer att påverka. I första steget då vi som människor, och då får ju jag gå in i rollen som ledare mot mina medarbetare och mina kunder. Sen måste jag ju titta på hur påverkar det här vår verksamhet och egentligen stresstesta hur klarar vi av den här situationen och hur länge. Och det ser vi ju redan nu att det börjar att komma den här typen av kommunikation. Att hotellverksamheterna börjar varsla till exempel. De har ju varit väldigt snabba på att göra det här. Och sen måste man ju börja titta på liksom hur ska man försöka möta att intäkterna går ner. Och sedan egentligen, vad kommer bli det nya normala? Det precis. Måste man ju också försöka hitta ett läge, va? Och liksom, se till att man inte hela tiden bara är reaktiv. Utan när kan vi börja liksom gå in i ett proaktivt handlande utifrån the new normal på något sätt. Så att jag tror hela det här att ha en ordentlig struktur som man jobbar efter, för då kan man också kommunicera mycket bättre. För vet du inte vad du ska göra, då har du ju inget att prata om heller. Va?
Nej, så en struktur.
Ja, och också liksom, vad är det som vi behöver tänka på framåt? Och då är det som sagt inte bara jag, utan det är ju hela mitt gäng som jag har runt omkring mig. Och jag har ju fantastiska kollegor i mina managementteam, så att det här ser jag som, vi jobbar ju konstant med det här.
Mm. Ja, det är verkligen svårt att säga också om vad nästa steg ska bli. Eller vågar du det på det?
Ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Men däremot så tycker jag att det är väldigt intressant att se hur budskapen svänger i kommunikationen. Både då ifrån myndigheter och sen hur media har reagerat och börjar reagera lite olika. Vi ser ju också nu de här första, när man faktiskt går ut nu och säger till att sluta tjafsa så mycket, utan försök att följa de instruktioner som faktiskt finns. Och varje person i landet är inte en egen expert, utan lyssna nu på det myndigheterna säger och försök att agera på ett smart sätt. Och jag tror att snart kommer nog komma fler kommentarer kring att vi inte bara kan sluta och jobba. För det blir ju gärna lite tvärstopp i allting just nu. Och det värsta är att då späder vi ju på egentligen att det kan bli en finansiell kris. Så det bästa vore ju om vi kunde försöka hitta hur kan vi fortsätta att jobba och driva affärer med de digitala verktyg vi har, så att vi inte skapar en finansiell kris.
Nej, precis. Så försöka liksom leva och hitta vägar till det normala även fast det är onormalt.
Ja, men exakt, va? För att nu liksom har första delen varit så fokuserad på att man bara ska, du får inte gå till jobbet, du ska stanna hemma och hela länder är satta i karantän och man får knappt gå utanför sitt hus eller sin lägenhet. Alltså det är ju bara ett första steg liksom, man försöker att bryta den här smitttrenden, men sen måste det ju vara någonting som rör sig framåt.
Ja, verkligen. Vad ska du skicka med för det här ska vi göra ännu mer av, utöver det?
Jag tror ju att man måste kommunicera mycket, mycket mer än vad man kanske gör, ja, som vanligt. Låter ju inte klokt i det här sammanhanget, men innan det här hände, så att säga. För då hade ju alla, och då hade vi också, en mötesstruktur som var mycket längre intervaller. Vad vi gör nu är att vi kortar ju ner precis allting. Så att allting ska gå mycket, mycket snabbare, så vi kan jobba mycket agilare. Och också att besluten kan tas snabbare ute i organisationen. För det tror jag är jätte, jätteviktigt i ett sånt här läge. Så att man inte hela tiden fortsätter med en lite mer långsiktig. Det vill säga man träffas i en koncernledning en gång i månaden och så. Det är alldeles för långt emellan de mötestillfällena i ett sånt här läge. Utan snabbare möten, snabbare kommunikation, snabbare avstämningar.
Ja, och snabbare karriärpoddsintervjuer kan man säga.
Ja, absolut. Att det blir... Jag menar, du har ju bytt formatet här själv rakt av. Så det är väl precis det vi måste tänka på när vi driver affärsverksamheter också. Att vi måste kanske ha ett annat format för hur vi driver verksamheten.
Ja, gud vad bra och härligt att få prata med dig, Anne. Och vem vet, jag kanske ringer upp om en vecka igen och kollar
ja,
hur du
det
har det då.
Du gör.
Ja,
det får du gärna göra. Du är så välkommen så.
Ja, tack snälla och bra kämpat.
Tack själv.
Och nu tänkte jag ringa Johanna Frelin som är nytillträdd som vd för Riksbyggen och höra hur hon har det. Johanna var tidigare vd på Tengbom och dessförinnan vd på utbildningsföretaget Hyper Island. Hon har arbetat mycket med att framtidsanpassa företag och blivit prisad genom ett visionärt, värdebaserat och innovativt ledarskap. Hej Johanna!
Hej!
Hur är läget hos dig?
Ja, men läget, det går ju upp och ner. Jag tycker liksom vissa dagar känns det liksom under full kontroll och att det är sorterat och vi har liksom kontroll och bra liksom struktur för krisarbetet och intern kommunikation och kundkommunikationen. Och sen så händer det plötsligt någonting som att Folkhälsomyndigheten säger att nu borde alla i Stockholm jobba hemifrån när man kan. Och då liksom drar det igång igen. Men det gjorde de ju häromdagen och nu har vi liksom lyckats hantera det, så då känns det under kontroll igen.
Okej. Ja, och mitt i allt det här så står den ganska nytillträdde vdn då på Riksbyggen. Ja. Ja. Hur känns det liksom att ändå vara ganska ny i den rollen?
Nej, men jag tycker det känns helt okej. För jag tänker att här handlar det om att visa liksom på ett tydligt ledarskap och liksom skapa en bra struktur för kommunikation. Men också förstå att, liksom att det finns ju så mycket som ett högkvarter och en vd kan göra, eller en, liksom en kommunikationsavdelning. De frågor som liksom verkligen berör människor, det är ju väldigt mycket ute på fältet. Men vi har till exempel en förvaltningsorganisation som har liksom fastighetsförvaltare som, jag menar, kunder kanske ringer, kunden är över 70 år gammal, behöver hjälp i sin lägenhet. Ska vi då gå in? Hur skyddar vi kunden? Hur skyddar vi våra medarbetare? Och jag tänker att den typen av frågor är egentligen samma oavsett företag. Mm. Att du hela tiden måste liksom väga liksom kunden, vår affär måste vara stabil, vårt företag ska överleva också efter corona. Vi måste värna kunden men också våra medarbetare.
Har du varit med om, alltså, kan du dra paralleller till andra kriser som du har varit med om?
Nej, egentligen inte. Jag tycker det är svårt också i den här situationen att förstå omfattningen av krisen. Jag är väldigt upptagen själv med det faktum att många företag kommer att gå i konkurs. Och jag tycker inte vi har sett det förut i Sverige på det sättet. Inte medan jag har varit chef i alla fall. Och behövt liksom, ja, bekymra mig om det. Men så det, på det sättet är den här krisen helt unik. Många människor blir sjuka, men också många liksom, ja, kommer gå kurs. Och Sveriges företagsklimat tenderar eventuellt att bli helt annorlunda efter coronan. Vilket jag tycker är läskigt, därför att det gör ju väldigt, det kan ju bli en massarbetslöshet och en lågkonjunktur som inte duga om man inte lyckas hålla den här liksom krisen ganska kort.
Ja. Hur förhåller du dig till det personligen?
Ja, men jag tänker jättemycket på att liksom prata med företagsledningen om att vår roll, dels är vår roll att stå som stadiga furor när det blåser och bara vara liksom så här, lugna, trygga, sakliga. Och vår roll är liksom inte att vara smittskyddsläkare och komma på en massa saker själva, utan vi följer det myndigheterna säger, och det gör vi liksom slaviskt. Mm. Vi tolkar inte eller skickar hem människor som inte ska hem och sådär. Och vår roll är också att hela tiden säkra företaget. Alltså vi ska säkra Riksbyggen, vi ska säkra vår likviditet. Vi ska säkra att människor har ett jobb att komma till om några månader. Vi ska säkra att våra kunder inte får illa på grund av att vi inte kan leverera. Och jag tänker att företagsledningens roll är liksom att jobba på det sättet att det ska vara hållbart både för kunderna, medarbetare, men också för företaget över tid. Att vi måste se efter, vi måste ha siktet liksom efter coronan.
Det är ju så liksom svårt att greppa den här krisen, tror jag, för alla, eftersom vi inte vet. Vi vet så lite om vad det kommer innebära. Jag är lite upptagen av det här med att försöka förstå hur man på bästa sätt kan rusta sig själv som ledare också. För jag menar, till syvende och sist så är ju alla bara människor och kan också ha oro och sådana saker. Vad tänker du där som är en erfaren ledare?
Nej, men dels tänker jag att man ska inte vara ensam. Utan jag har liksom chefer runt omkring mig som jag bollar med hela tiden. Därför att risken att liksom alla krisar samtidigt, den är ganska liten, tänker jag. Om man tänker att man har personliga rädslor, det kan vara familjemedlemmar som är drabbade till exempel. Utan man måste vara i en grupp så att liksom man hjälps åt att behålla lugnet. Sen tänker jag också att det här... Vi har en krisledning nu som inte består av företagsledningen. Vilket gör, för jag vet ju också hur kulturen i en krisledning kan bli. Man upplever att det brinner hela tiden. Men den har vi särat på därför att företagsledningen ska kunna behålla perspektivet. Sen rapporterar de in till företagsledningen hela tiden, självklart. Och vi får fatta olika beslut. Men jag tror att det är superviktigt att, liksom, att verkligen handleda sig själv. Att inte gå in i krisläge för mycket rent personligt. Mm. Utan vi tar åtgärder som, liksom, som människor säger, som experter säger, och följer det och vara ganska liksom handfast och liksom sträng i det, men att inte liksom tillåta sig själv att gå in i krismode. Och gör man det, då tror jag att det är jättebra att ha andra personer att bolla med, någon som tar en ur där, eller att man faktiskt lämnar över. Det kan ju vara så att man är personligt drabbad, men då att man lämnar över taktpinnen till någon annan. Att man vågar göra det och inte tror att man är någon supermänniska.
Låter väldigt klokt. Vad tror du annars är såna här nyckelfaktorer som du själv har lärt dig liksom kring hur man ska kommunicera och så i kriser?
Ja, men jag tänker dels, jag tycker alltid man ska bekräfta människors oro. Och sen så kommunicera om varför, alltså the why. Varför fattar vi den här typen av beslut? För nu, man läser ju väldigt mycket tidningarna om olika företag som fattar olika typer av beslut. De stänger kvarteret, de skickar hem alla medarbetare. Men varför gör inte vi det då? Vad är det vi lutar våra beslut på? Vilken faktagrund använder vi och vilken, liksom, vilka principer använder vi för våra beslut? Och jag tror att det är viktigt att kommunicera de principerna. För då blir det helt plötsligt logiskt. Då kan man faktiskt titta på presskonferenserna 14:00 med Folkhälsomyndigheten. Så kan man också förstå vad det är för beslut som Riksbyggens ledning fattar, till exempel. It makes sense.
Mm. Så liksom att möta det med kunskap egentligen, oron,
möta
det
med kunskap,
brukar ju vara ganska bra.
Möta med kunskap, fakta, men också hålla liksom försöka ha någon slags röd tråd då. Koppla ens egna beslut till exempel det myndigheterna säger. Så att, för det skapar trygghet. Jag tror ändå att många i Sverige ändå litar på myndigheter ganska mycket. Vi väljer att lita på myndigheten, därför så agerar vi på det här sättet utifrån vad myndigheterna har sagt.
Hur gjorde ni med det här? Jag har upptäckt när jag pratar med många företagare och så där nu att det är många som, att det nästan kan bildas lite två läger, vilka som tycker att det är okej att fortfarande gå till jobbet, om det har liksom blivit lite... lite några som tycker är man rädd för att man sitter mera hemma och jobbar om det nu finns en frihet i det. Vad säger du om det här?
Nej, men för oss har det varit väldigt, alltså vi har 2000 medarbetare som inte kan jobba hemifrån. De är ute i samhället, de är ute i våra bostadsrättsföreningar, de är ute i våra fastigheter, de är ute i andras fastigheter där vi jobbar. Jag tänker jättemycket på dem, att nu gäller det inte att, liksom att stänga ner alla tjänstemän och skicka hem alla tjänstemän, därför att det skapar otroligt skickar väldigt tokiga signaler, tycker jag. Även om det skulle vara bättre kanske rent faktamässigt ibland att liksom alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Men det skickar ju signaler om att HK lämnar skeppet när det håller på att sjunka, medan alla andra får vara ute och jobba. Så vad vi har gjort, vi har följt myndigheterna där också, så att i Stockholm så har vi sagt så här, de som kan jobbar hemma, gör det så mycket som möjligt. Och det innebär att man antagligen inte kan jobba hemma hela tiden. Och själv så är jag till exempel på kontoret på förmiddagarna, och då har jag det som är kontorsnära som jag behöver göra. Försöka packa ihop det på förmiddagarna och sen jobba hemifrån på eftermiddagarna. Och så tror jag många gör, att man försöker jobba hemifrån, men man måste ändå liksom få något gjort, och det innebär att ibland måste man åka in till kontoret. Men det gäller bara Stockholm, och det känns väldigt skönt, tycker jag, när man kan luta sig mot myndigheterna och säga att myndigheterna rekommenderar det här, därför gör vi det. Och kommer de utöka det till andra kontor eller andra orter, ja, men naturligtvis följer vi det då också.
Vad tror du att det här kommer att betyda för mänskligheten?
Jag tänker att det är väldigt, väldigt svårt att säga det, men på något sätt så betyder ju någonting redan idag. Dels att vi börjar fundera på liksom, de negativa konsekvenserna av globalisering. Men också faktiskt de positiva konsekvenserna vi får för klimatet nu när vi inte reser. Det syns ju redan idag på liksom, satellitbilder hur kväveutsläpp och sånt har minskat i norra Italien till exempel. Och jag tycker att det är en ganska stor wake-up call kring, jag säger inte att vi inte ska resa, men däremot kanske vi ska fundera en eller två eller tre gånger till när vi väljer att resa. Och att vi, nu lär vi oss att vi blir väldigt digitala till exempel, och att fortsätta använda det, den digitaliseringsmöjligheten som vi faktiskt har. För vi alla har tvingats in i online-möten av olika slag. Och det tror jag kommer att göra att vi, kan jobba effektivare också på distans. Men sen tänker jag också liksom rent så här, kan man ju känna liksom en sammanslutning i samhället. Även om det tjafsas och diskuteras och sådär, det tillhör ju demokrati och det fria talet. Men man kan ju också känna en sammanslutning. Många kliver ju fram nu också och säger, jag kan hjälpa till med det där, jag kan gå och handla, jag håller mig hemma för att jag är förkyld. Alltså det blir en lite mindre egoistisk samhälle i den här situationen.
Solidariteten märks på något sätt. Ja, det är inget som säger att man inte blir stark av, eller snarare tvärtom. Det finns ju mycket som talar för att man brukar bli stark när man kommer ut ur kriser också. Så vi får väl hoppas att det för det med sig. Är det någonting som du känner att du vill skicka med så här som avslutande ord?
Egentligen det som en hel del säger, gå och handla på den lokala pizzerian och fortsätt konsumera de tjänster som du normalt konsumerar, även om vissa grejer inte går att göra som teater, bio och resor och sådär. Men alltså, det kommer att finnas ett liv efter coronan, och då vill vi ju ändå ha de här företagen, de här näringarna i närheten av oss. Så att fortsätt konsumera.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och till sist, nu har det blivit dags för mig att få en pratstund med Lisa Nyberg som är vd på Svensk Fastighetsförmedling. Lisa förenar ett starkt entreprenöriellt driv med erfarenhet, kompetens och förståelse. Och hon har varit vd i ett antal olika bolag innan dess, främst inom bank- och finanssektorn. Och Lisa är känd för sitt medarbetarengagemang och att driva tillväxt och förändring. Hej Lisa!
Hallå Eva! Hur är det med dig?
Jo, det är bra med mig än så länge. Om än
det är väl
oroligt.
I de här tiderna en befogad fråga, för det är väl en sån man får ställa nu. Hur mår du?
Ja, men det är ju jag som ringer till dig för att fråga hur du mår.
Nej, men jag mår bra.
Det är okej med mig. Men jag jobbar hemifrån och har ju ställt om då Karriärpoddens intervjuer till att bli lite annorlunda. Så att ingen kris som leder till lite innovativa nya tag och idéer, eller hur?
Ja, men vad kul att du säger det, Eva. För jag hade precis samma reflektion idag på kontoret. Att liksom, när vi hamnar i kris, och bara som en parentes, det är inte den första krisen för mig eftersom jag har jobbat, även om ingen annan kris är den andra lik, så har jag ju jobbat i 35 år och varit med om några stycken. Men det som är häftigt, det är ju om vi i kris kan använda kreativiteten till att vara lite innovativa och faktiskt skapa nya lösningar där vi kan fortsätta driva vår verksamhet och fortfarande liksom, i mitt fall då, visa bostäder och sälja och köpa och sådär. Så att jag tycker att det, man måste, om vi ska se något positivt med det, så tycker jag verkligen att det är den innovativa delen som jag ser sjukt mycket av.
Ja, men det är ganska intressant hur snabbt det också går när många affärsverksamheter och människor börjar helt plötsligt tänka, okej, vad gör vi nu då? Liksom. Men det, den här energin skulle man ju kanske behöva få lite oftare.
Men det är väl kanske därför vi behöver gå igenom sådana här faser någonstans, för att vi liksom landar i att, men okej, nu behöver vi tänka om och tänka nytt.
Mm. Men hur är det nu hos dig? Hur har tankarna gått och vad har hänt hos er under den här väldigt turbulenta tiden ändå?
Ja, Eva, då är det ju så liksom, jag är ju på Minivon i Svensk Fastighetsförmedling, Sveriges största oberoende kedja. Men det är så att det är ju rätt spännande att vara i den branschen som jag är. För någonstans oavsett om det blir en lågkonjunktur, så är det ju så att vi köper och säljer ungefär lika många bostäder varje år. Så där någonstans kan vi ju bestämma oss för att det är. Sen kan det ju ta olika lång tid. Men vad som har hänt hos oss nu, det är att vi har inte sett någonting den helgen som var. Vi har fortfarande många bostäder till salu. Vi har fortfarande många som kommer på visningen. Men vi har sagt så här. Vi vill ju möta våra kunder nu och göra det möjligt för kunder att både vara på en digital visning. Vi möter dem med att man kan liksom också ha mötena på telefon. Vi hittar andra lösningar i det, och vi har till och med nu digitala visningar av våra bostäder som har skapats för att liksom, vi vill fortsätta göra det möjligt för alla de här människorna som faktiskt behöver byta bostad. Så kreativiteten har varit stor. Som jag tycker har varit jättepositiv. Och vi har gjort mycket utveckling på väldigt kort tid för att säkerställa att vi kan fortsätta hålla igång verksamheten.
Så det snabbas liksom på hela den här innovativa processen som vi nämnde där kring digitaliseringen och så. Vi blir ju grymt bra på en gång på att hantera saker och ting.
Vi blir verkligen grymt bra på att hantera många saker på en gång. Och liksom, där vi har tänkt så här, men vi vill ju inte skapa en bostad, är ju så viktigt för alla människor, en viktig funktion i samhället, och vi har någonstans, jag ska inte ta på mig för stor kostym, men vi har ju ett samhällsansvar för att försöka få det här att fungera fortsatt. Och där har vi försökt att hitta lösningar och möta våra kunder så att vi ska fortsatt kunna jobba vidare framåt. Och
sen men du, hur går det med oron då? Jag menar, nu ska inte det handla om det, men min dotter står i begrepp att både sälja och köpa. Hur ska man hantera det där oron kring att det ska falla och så.
Ja, nej, men det är klart att vi står inför en oro, och det är klart att nu går jag tillbaka till det jag inledde och säga, jag har ju varit med om kriser ett par gånger förut, och då kan man ju säga den krisen vi kan titta på förra gången, det var ju som drabbade Sverige ganska hårt, det var ju 1992 faktiskt. Mm. När finanskrisen slog till ordentligt, och det är klart då fick vi en sättning i marknaden. Men när man köper och säljer och är inne i marknaden, så är ju fördelen den att om du får lite mindre vad du tänkte, så köper du också för lite mindre peng. Så är det ju. Men vi har, det är ju så också att vi har sett att liksom, regelverken som har varit har gjort att det har varit väldigt många människor och som har varit tvungna att sälja först och nu står verkligen i behov av en ny bostad. Innan det här hände så hade vi ju all time high på marknaden. För det är så lite bostäder ute och så många som vill köpa. Och den situationen har ju inte förändrats. Sen har ju regeringen gett sig in och gjort lite förändringar i form av att man faktiskt vill hålla marknaden vid liv. I form av att man sagt, nu ska vi vara lite mer öppna för amorteringsfrihet. Och vi ska liksom titta så att vi fortfarande kan hjälpa människor att både köpa och sälja sina bostäder och också bo kvar.
Mm. Men Lisa, om man tittar på ditt jobb som vd här nu och ledarskapet som ju på alla sätt sätts på prov när det är såna här typer av kriser. Vad tycker du att, hur känner du själv liksom, personligen?
Ja, men om jag tänker så här personligen för mig, så tänker jag att med all respekt, men jag är ju en frisk person. Jag är inte så orolig för min egen hälsa. Däremot är jag orolig för lite av min personal och mina fantastiska medarbetare där. Och det är ju en kombination av naturligtvis av de som inte ska bli drabbade av, oavsett om det är det viruset vi har nu eller något annat virus. Så där måste vi ju vidta försiktighet. Och sen har jag ju faktiskt medarbetare som, ja men alltså, de blir så rädda för det här så det skapar ju nästan en ångest för dem. Och det här tror jag, för mig handlar det om att ha respekt för de här olika individerna och hur vi hanterar det. Sen är ju vi i en bransch, vi försöker lösa så mycket som möjligt på distans, men någonstans så är det ju det personliga mötet som slutligen kommer att vara viktigt. Men jag tror att som ledare nu så är det att försöka hålla ett lugn. Att jag är lugn, att jag kontinuerligt pratar med organisationen är otroligt viktigt.
Och hur är du lugn då också?
Ja, jag är faktiskt lugn. Sen kan jag bli orolig för en del av min personal, att liksom, om det händer om någonting. Men jag är lugn och tänker att liksom, det som är viktigt just nu, det är att ligga nära och hela tiden lyssna. Vad är det som händer på marknaden idag? Okej, behöver vi styra om vår verksamhet? Så att vi får vara ännu mer lyhörda för vad som händer kontinuerligt. Sen så kan man ju säga så här, det är klart att vi har inte sett riktigt vad det här innebär för oss i Sverige. Punkt. Det kan vi vara övertygade om. Och vi kommer sannolikt att komma in i en lågkonjunktur efter det här. Det kan vi också vara övertygade om. Sen så hur djupt den blir och vad det får för konsekvenser, det ser vi ju inte ännu. Men jag tror att liksom just det här, jag har ju varje kväll kör vi ett Skype eller Teams-möte med min ledningsgrupp. Vad har vi hört idag? Vad är det för signaler som har kommit? Behöver vi styra om något? Behöver vi gå ut med ny information? Så det är liksom, vi måste vara lite snabbare på hela tiden och ligga med i kommunikationen. Så det är ju en förändring mot vad vi har haft förut. Liksom. Så är det ju.
Mm, verkligen. Att ligga nära och jobba ännu mer agilt, om vi ska använda det benämningen. Ja. Verkar som om det är många som liksom hamnar i lite det här stabsläget på något sätt hela tiden.
Ja, så är det ju. Och jag fick en förfrågan från en av mina dotterbolag nu. Ja, Lisa, du fick en prognos bara i förra veckan, men vi måste förändra. Ja, men det är klart att vi måste, och det är klart att jag måste
vara lyhörd för att organisationerna nu liksom för varje vecka som går så kommer det sannolikt att förändras. Och då får vi ta beslut utifrån varje förändring.
Men hur har du gjort med organisationen då? Jag menar, mäklare kan väl inte jobba hemma hela tiden?
Nej, det kan
hur har ni kommunicerat kring det där att liksom tjänstemän ska jobba hemma och så vidare? Det är ju en mycket, mycket, mycket kommunikation kring just det, hur vi ska röra oss liksom.
Ja, det är det. Och då har vi sagt så här, att ni som kan arbeta hemifrån, det finns ju några av de funktionerna som vi har i vår verksamhet som kan det. Alltså assistenter kan till en viss del jobba hemifrån. Jag har ju de som jobbar i Stockholm på om vi säger huvudkontoret, de kan ju många jobba hemifrån. Och då har vi sagt att då gör vi det så att vi liksom någonstans inte sprider smittan så de som måste träffa kan försöka. Vi hade något resonemang om att om vi håller oss hemma och inte liksom sprider virus så de som måste vara ute och träffa kunder kan få förhoppningsvis hålla sig friska längre. Men vi kan ju inte jobba hemifrån. Men vi gör ju allt vad vi kan för att kunna hitta digitala lösningar även på det. Det var som jag sa, nu är vi ute och har digitala visningar. Så att, men vi har liksom
det som kan göras digitalt görs digitalt, till exempel karriärpodden.
Ja, men så är det. Ja, men verkligen. Ja. Och jag tror så här att liksom, något positivt är ju att vi tittar på hur kan vi hjälpa varandra i den här situationen. Så har vi mäklarna jobbar ju mer gemensamt. Vi jobbar liksom, jag kan ta den där visningen, jag har inte det problemet och vi hittar lösningar på det. Sen så är det ju så att vi har ju sagt också att öppna visningar i Stockholm, det minimerar vi för att vi ska ha så få människor där som möjligt på plats. Det är ju liksom det vi kan göra, men vi kan inte börja ställa in att inte vara där. För då kommer vi att spä på ett stort problem i Sverige.
Mm. Lisa, jag som känner dig lite grann. Jag har ju inte sett dig i det här läget. vad händer med dig liksom, när det blir så här? Vi kan ju reagera på lite olika sätt.
Så jag är ju en liten den här knäppa människan, Eva. Det vet ju du som känner mig väl. Att, liksom, jag gillar ju hur jag agerar och reagerar när det händer något helt oförutsett. Liksom. Men det är många saker som jag har velat testa mig själv på för att bara se liksom, hur funkar jag i den här situationen. Och när det blir en kris och jag hamnar inför någonting jag inte har varit med om, då taggar jag ju till ordentligt. Och bli kanske absolut mitt bästa jag när jag liksom då slår allt till så att jag verkligen liksom använder all min förmåga liksom. Jag blir inte den som
alla sinnen är påslagna.
Ja, men lite så. Jag är inte den som sätter mig i ett hörn och hoppas på att det här ska rinna över och vänta på det, utan snarare tvärtom. Nu liksom kavlar vi upp armarna ett varv till och så ser vi till att lösa det. Vi gör det lite snabbare och jag blir otroligt problemfokuserad, alltså lösningsfokuserad. Hur ska vi lösa det här problemet? Och se det som en möjlighet. Vi måste ta oss ur det här nu.
Men vad är det som är det svåraste då, tycker du?
Just nu skulle jag säga att det svåraste i det här det är att vi inte riktigt vet än. Det är svårt att styra en verksamhet när man inte riktigt vet vad kommer att hända, hur tufft kommer det att bli. Det tycker jag det är det svåra. Och sen är det naturligtvis svårt, ska jag inte säga, men det är liksom att vara lyhörd för hur olika medarbetarna ställer sig inför sådana här situationer. Jag har ju några som har blivit helt jag vågar inte vara i stan, nu drar jag mig ut till landet och här kommer jag sitta tills det här är över och blir nästan liksom paralyserad. Och där handlar det om att försöka få de här att hitta en bra dialog med dem också. Det är klart att det är en svårighet i det och där får ju jag någonstans respektera att vi är ju olika och hanterar olikheterna och inte bli för krass som jag kanske kan bli i vissa situationer utan faktiskt ha respekt för liksom, det är, ja, man ställer sig olika inför de här frågorna. Men det är svårt
som ledare kan man säga att man får träna ännu mer på.
Ja, men verkligen.
På det här med att förstå människors olikheter. Mm.
Ja, och situationsanpassat verkligen liksom. Att kliva in, att nu måste jag ju... jag måste ju kliva fram väldigt mycket som en ledare. Och det är klart att jag styr genom min ledningsgrupp och sådär. Men jag måste stå trygg och säker längst fram. Jag skickar, vilket inte alltid har varit fallet, men när vi går ut med information till våra ledare ute i organisationen så är det jag som skriver den nu för att de ska känna att jag är på frågan. Jag tror att i tuffa situationer då måste jag... Ja, men jag får vara lite skölden och är det jag som får bära ansvaret för de besluten vi tar nu.
Ställa sig i fronten liksom.
Ja, det är så nu. Så att alla känner att nej, men inte jag vacklar utan att de kan lita på att nej, men jag har ställt mig längst fram och liksom, jag tänker leda den här verksamheten och jag gör det. Så ledarskapet och liksom tydlighet i det och liksom våga vara den, jag menar som man alltid är som en CEO, att liksom stå längst fram och tala om att nej, men nu är det jag som pekar och säger att vi ska åt det här hållet. Det blir än mer viktigt även om jag har fantastisk ledningsgrupp som hjälper mig. Men det är jag som måste liksom säga att jag tillsammans med ledarna har tagit beslutet. Så jag kan liksom inte... Ja, förstår du vad jag menar?
Ja, men verkligen. Men du, avslutningsvis, vad tror du... Vad skulle du vilja summera? Liksom? Vad är det som är viktigaste att tänka på utifrån framförallt det här med att kommunicera i såna här krissituationer?
Jag tror att för mig som ledare är det ju för att faktiskt uppehålla en liksom positiv känsla fast det är tufft nu. För att skapa liksom, ja, men lite det här med... lösningsfokuserad och hitta nya möjligheter och få den kommunikationen. Så att inte jag går ner och blir och börjar prata negativt och att det blir att jag blir problemfokuserad. Och det försöker jag hålla, jag menar återigen, vi får ju jättemycket frågor för det är klart att vi kommer ju vara de som det är intressant att prata om nu i media och de ställer ju en mängd frågor till oss och där är det viktigt att vi är nyanserade så att inte vi spär på att gå fortare än att vi hamnar i en större negativ situation än vad vi redan är i. Så jag tror att liksom balanserat och klok kommunikation både internt och externt är superviktigt som jag tänker på hela tiden. Och liksom i min dialog externt att försöka tala om men vad hittar vi för alternativ istället nu så att vi kan fortsätta driva vår verksamhet framåt.
Ja, det låter ju som du har tränat lite på det här känner jag. Sen tidigare. Och det är ju kanske en fördel nu att man har varit med om lite tuffa tider och svåra situationer.
Vet du Eva, jag skulle vilja säga att det är det definitivt. Jag skrattade lite idag när jag faktiskt var på kontoret, även om jag jobbar i Stockholm och helst ska vara hemma. Så pratade jag med mina kollegor så sa vi, ja, men vi som är på kontoret, det är vi som har varit med om några kriser. På gott och ont, men vi kunde skratta lite åt det i alla fall. Men med all respekt, ingen ny kris är den andra lik. Men krishanteringen någonstans och ha en erfarenhet runt det, det är en fördel att ha det just nu.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Jag är tacksam över en massa saker. För visst är det så att vi nu ser hur det svåra läget gör att vi sluter upp kring det som är mer viktigt på riktigt. Hur vi blir solidariska och hjälps åt så mycket vi kan. Innovationskraften är ju en annan grej som blir väldigt tydligt. Vilket jag tycker kom fram i det här avsnittet. Och jag själv fick ju också snabbt svänga om med podden och testade ett nytt verktyg för att kunna poddintervjua online. Tack till Gabriella Lachti som hjälpte mig att komma igång med det. Det är hon som klipper och redigerar Karriärpodden. Det finns ju en massa andra exempel också på saker som vi tänker och gör annorlunda och vågar testa nya saker och idéer. Det är ju faktiskt som jag brukar säga när jag relaterar till mina egna personliga kriser. Att det är när det krisar som vi blir som mest smarta. Avslutningsvis, vill du lära känna de här fantastiska ledarna som du hört om i det här avsnittet? Och är nyfiken på höstens programstart av Women for Leaders exekutiva ledarprogram? Så är alla de här med och har designat olika moduler i programmet. Ansökan har precis öppnat och du kan läsa mer på womenforleaders.com. Till sist, men inte minst, vill jag tacka vår samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige, som aktivt vill driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och vi hoppas att vi kommer kunna återkomma till mer spännande saker som vi gör tillsammans med dem. Det var allt från Karriärpodden den här gången, men redan i nästa vecka kommer ett till avsnitt i den här tappningen med några andra spännande ledare på samma tema. Sköt om det nu så hörs vi snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.